Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
God morgon höll jag på att säga. Det är morgon för oss, det kanske inte är morgon för dig när du lyssnar på det här. Helt oavsett så är vi igång med inspelning för den här veckans avsnitt. Och det här är ju det ordinarie avsnittet som du lyssnar på, kanske på tisdag när det släpps. Vi är en man kort idag med, Hanna kommer tillbaka sen. Så att just idag så lyssnar du på mig, Kajan.
Och mig, Paula.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Vi pratade ju lite när vi startade igång. Bara innan vi tryckte igång inspelningen. Så, och jag är så sugen på att höra så att vi hoppar på det direkt. Vad är det här för jävla vecka, Paula? Berätta vad som har hänt.
Ja, men det är ju den sjukaste veckan för mig på riktigt, riktigt länge. Idag är det ju lördag vi spelar in. Och i torsdags, alltså 2 dagar sedan, fick jag kontakt med min biologiska mamma via Facebook.
Det är så sjukt.
Ja, och det vi gör, alltså hur vi har hittat varandra, är helt enkelt via DNA-prov. Jag gjorde DNA-prov för flera år sedan. För att jag tänkte att ja, kanske att det finns någon släkting där ute som också har gjort det. Det finns ju flera företag på det här, men jag använder det som heter MyHeritage. Mm. Som bland annat är det företaget som man har sagt har bäst tillgång i Colombia. Okay. Så att just om man adopterar från Colombia så säger man att det är den bästa liksom, att använda sig av. Och jag fick dessutom DNA-provet gratis av dem. För att jag var adopterad.
Okej.
Lite häftigt. Och,
men hade du då, var det liksom då med tanken att, så här, att du kanske just skulle hitta någon så nära släkting som typ din mamma eller något syskon? Eller vad hade du liksom för tanken när du gjorde testet?
Alltså dels så var ju tanken bara att kunna se lite grann kring mitt ursprung rent DNA-mässigt, se lite grann hur alltså det syns ju till viss del i ens DNA liksom vad som har hänt i fråga om migration och sådana här grejer. Och för min del är liksom, kolonialismen syns jättetydligt i mitt DNA. För att de 3 största grupperna jag har är ju framförallt kolombianskt urfolk och kolombianskt DNA. Liksom. Och sen är det Spanien och Portugal. Vilket ju var de 2 som koloniserade i Sydamerika och bland annat Colombia. Ja. Och sen är det till viss del afrikanskt ursprung då. Vilket var varifrån de slavar varifrån då. Som man också transporterade till bland annat Colombia.
Mm.
Så det är rätt, rätt häftigt att se det.
I sitt eget varande, i sin egen liksom, kropp.
Ja.
Så här, resultatet av det. Ja, men okej, då gjorde du det DNA-testet för flera år sedan.
Ja, och så tänkte jag så. Men jag hoppades nog som bäst kanske på en kusin.
Ja.
Och så, men nej, sen har det ju gått liksom. flera år och jag får hela tiden nya träffar, men det är alltid på så här jätteavlägsna släktingar. Så jag tror jag har så här 4700 träffar eller någonting. Men vissa är så pass osäkra att det kan vara lite mer så att nej, det kan vara ren slump för att ni kommer ifrån typ samma by.
Okej.
Okay. Lite så. Nej, och så i höstas någon gång så gjorde hon ett DNA-test. Och då fick hon hjälp via en organisation som letar efter barn till föräldrar som har blivit av med dem via adoption.
Okej.
Okay. Så att då fick hon sitt DNA-test gratis också. Sen tar det ju liksom, ja, men runt ett halvår eller liknande när man får resultatet. Så det är därför det är ganska länge sedan hon också gjorde sitt DNA-test. Men träffen kom då i torsdags.
Herregud.
Och i och med att hon fick resultatet kom in mitt i natten för min del. Men då var det ju kväll hos henne. Mm. Så var ju hon snabbast på då att försöka hitta på Facebook om jag kunde finnas där. Och hon sa att det fanns 4 Paula Dahlberg i Sverige. Men när hon såg bilden på mig så visste hon direkt.
Ja, men alltså jag har ju varit inne på, du skickade ju bild till mig här nu i veckan och jag var ju inne också direkt och liksom tittade på bilder och ni är så ofattbart lika. Det är så sjukt lika. Man såg liksom direkt bara, men jävlar.
Ja, hon skickade ju bild till mig också på efterlysningen som hon hade gjort för 10 år sedan. Ja. Och jag har ju en bild från vintern 88, första julen 88, alltså precis när jag hade blivit adopterad. Och jag är så otroligt lik, alltså det är jättelätt att se att det är samma barn på båda bilderna, den från Sverige och den som hon hade för mig i Colombia. Och hon sa det också, mitt födelsemärke har hon haft som en sån här grej också, att får jag någon dag kontakt så kommer jag veta på födelsemärket. För det, just det stora som jag har i ansiktet har jag ju alltid haft.
Jag tyckte också att när man såg den bilden som hon hade liksom efterlysningsvis, jag tycker att man ser ju direkt också. Det gör man ju inte på alla. Man är inte alltid så jättelik när man är så liten, men det syns ju direkt att det är du.
Mm. Ja, jag har faktiskt behållit förvånansvärt mycket drag från när jag var bebis.
Verkligen.
Det har jag ju kunnat se på de få bilder som finns av mig från Sverige också när jag växer upp, och så att jag är jättelik från när de adopterade mig och framåt.
Ja, jag är inte särskilt lik. Jag tror inte att man hade känt igen mig. Men herregud, okej. Okay. Och nu, vad hände igår?
Och igår så hade vi då ett videosamtal för första gången. Igår kväll.
Alltså, du måste ha varit så nervös.
Ja, och jag tror att det smittar av sig på Johan, för han vägrade ju att somna. Så att jag fick ge upp och så sa jag, vi får köra ändå. Så han kom också och smitt med i soffan och sa hej.
Ja, gud vad fint.
Ja, och så hade vi hjälp av kvinnan som hon jobbar för och har jobbat för i 30 år typ.
Ja.
Och som har blivit nästan, hon skrev på min Facebook att hon har blivit liksom extra mamma till min mamma, så att det är liksom min extra mormor då.
Mm.
Lite så, som också har varit med och försökt hjälpa till med letandet då hon kan engelska. Så hon har kunnat prata lite grann om med folk, alltså med adoptionsbyrån bland annat. Och sådär. Så att hon var med och hjälpte till att översätta lite. Men det var jättesvårt att prata just, och det var svårt att hitta några ord överhuvudtaget. Så det var ju mest att vi bara satt och stirrade på varandra och grät.
Ja, det är klart.
Och Simon var också med och sa hej. Och han var likadan. Han kunde inte heller säga så himla mycket. Satt bara bredvid och grät. För att det...
Herregud vad stort. Det går liksom inte att... Jag satt också och visade, när du berättade för mig, så satt jag och visade Jacke bilderna och sånt där. Han såg ju också direkt bara, men gud vad lika de är.
Mm.
Och det är så stort så det är liksom helt ofattbart. Jag kan liksom inte ens föreställa mig. Just när det kommer så oväntat också.
Mm.
Men visst var det saker som, för du har ju fått höra vissa grejer om din adoption. Och så nu kommer det fram andra saker. Som inte korrelerar med det. Så jag tänker, det måste ju också vara en, alltså dels här att få fatt på sin biologiska mamma, enorm sak, men sen också den här biten med att du får fram liksom helt andra sanningar mot vad du har fått höra. Det måste ju vara så dubbelt.
Ja, där är ju, alltså dels är det ju mycket glädje över att vi har hittat varandra. Samtidigt så är det ju en sorg också att veta att jag har ju ställt massor med frågor. Jag har bett om att få försöka få veta vem hon var och bara kunna meddela att jag existerar fortfarande och ja, lever i Sverige och så vidare. Och då har jag bara fått tillbaka bland annat från Adoptionscentrum att det är ingen idé att försöka leta efter henne. Och om jag gör det så kan det snarare göra skada, för att det är så skamligt att få barn när man är ogift att hon antagligen dolt det. Och jag kan förstöra hennes liv om jag hittar henne och meddelar min existens.
Skämtar du?
Nej. Och hon har på sin sida då sökt efter mig och kämpat för att få tillbaka mig från dag ett. Så det som hände var att hon var jätteung när hon fick mig. Hon var bara 15 år. Och fick inga jobb för att hon var minderårig. Och hon försökte, hon flyttade med mig till Medellin ifrån den här lilla byn Urao som jag födde i, för att försöka hitta något jobb. Och till sist var hon övertalad av en ytligt bekant att lämna bort mig till en typ fostermamma som skulle kunna hjälpa till att ta hand om mig medan hon sökte efter ett bra jobb. Och när hon skulle komma tillbaka för att hälsa på mig efter en vecka så fick hon bara meddelandet att jag hade blivit omhändertagen.
Åh, fy fan.
Och sen började ju hon strida mot colombianska myndigheterna då för att få tillbaka mig. Mm. Och de satte hela tiden upp nya krav på vad hon var tvungen att tjäna. Hon var tvungen att ha ett hus. Hon skulle ha ett hus med ett eget rum till mig. Det var liksom vart hela tiden mer och mer grejer som hon var tillsagd att hon behövde lösa för att kunna få tillbaka mig. Och när hon ganska precis hade fyllt 18 och kom tillbaka igen och liksom bara, men nu är jag myndig, jag har ett jobb, jag har ett hem, jag har allting. Då var hon bara meddelad att nej, men i och med att du fyllde 18 så kunde vi ta beslutet att inte Paula skulle tillbaka till dig. För det får man inte tydligen göra i Colombia för minderåriga. Okay. Så då var hon bara meddelad att jag var bortadopterad. Och från vilket barnhem jag hade blivit adopterad.
Ja. Oh.
Och att det inte fanns någonting hon kunde göra. Så efter det har ju hon försökt gång på gång på gång med barnhemmet. Hon har varit dit och lämnat brev. Hon har liksom verkligen försökt att säga att om jag söker efter henne så ger de här breven, eller om jag tar kontakt med barnhemmet och säger att jag vill veta någonting, så ska det finnas liksom uppgifter till henne. Men barnhemmet har sagt till mig att mina papper var förstörda, så de kan tyvärr inte hjälpa mig, för de vet inte någonting om mig längre. Och min mamma sa att för ungefär 10 år sedan så hade hon ett möte med barnhemmet, det sista mötet med barnhemmet, där de anklagade henne för att bara vara ute efter pengar och att nu var hon tvungen att lägga ner det här, för jag visste antagligen inte ens om att jag var adopterad. Så hon var tvungen att sluta leta så att hon inte skulle förstöra mitt liv om hon dök upp.
Fy fan vad vidrigt.
Och det var efter det mötet som hon la ut den här efterlysningen på Facebook istället. För då kände hon liksom att nu har jag slut på vägar. För nu finns det liksom inget kvar.
Nej. Och du har fått höra att det här var liksom fullkomligt legit. Hon var ung, hon kunde inte ta hand om dig. Åh, fy fan.
Till och med lite det här att hon inte ville, just för att hon var för ung och det var för skamligt och sådär.
Just det.
Och hon fick ju ett till barn ungefär 3 år senare. Alltså 3 år efter mig, som är då 3 år yngre än mig. Min halvsyster där har vetat hela sitt liv att jag finns. Och att min mamma letar efter mig. Så hon har jag också kontakt med nu. Och skriver med. Och hon är också så jätteglad att ha fått tillbaka sin syster, som hon ser det då, liksom.
Herregud, det här är så stort.
Men det är, alltså, på ett sätt är det ganska skönt också att få den här bekräftelsen att det här som jag har känt hela tiden, att det är någonting fuffens. Eftersom man inte vill svara på frågor, man ändrar i berättelsen och justerar runt och till sist liksom bara, nej men sluta leta. Jag har gjort att jag liksom känner att men det är någonting konstigt, varför skulle de vara så himla på att jag inte får leta efter henne? Om det inte är någonting som är konstigt med det.
Och det här emotionella gisslantagandet som ni båda har fått liksom utstå. Du måste sluta leta för du kommer typ förstöra den andras liv.
Precis. Och samtidigt har vi båda från båda håll verkligen bara, nej men vi vill ju veta. Mm. Vi vill ha kontakt. Och så säger de totala motsatsen till oss på olika håll att de vill säkert absolut inte ha kontakt, så förstör ingenting, då leta inte mer.
Herregud. Och så går det så här lång tid och så måste man liksom hitta vägar och kringgå det som de här DNA-testerna.
Precis.
Alltså shit, det här är så, jag är så glad för din skull, men också fly förbannad på dina vägnar. Det är så det är samtidigt, vi vet ju att det ser ut så här. Men samtidigt när det kommer så jävla nära så blir man bara, vad i hela jävla helvete.
Ja, alltså bland det sjukaste är ju att jag har fått veta att jag är ett år äldre än vad jag har i mina papper. Så jag är inte alls född 25 juli 1986, utan jag är född 12 juli 1985.
Vad gör man med en sån sak? Alltså rent...
Alltså
ändrar man det i Sverige nu eller?
Nej, ska jag liksom försöka ändra det i Sverige nu, då skulle ju det innebära att jag måste få tag på papper, alltså originalpapperna i så fall från Colombia, med all information om när jag egentligen blev född. Och det ska granskas och det ska gå igenom att det inte är förfalskningar och det ena med det andra. Liksom, det är jättemycket. Mm. Så att det är väldigt svårt att få igenom en ändring av en sån pass viktig grej. Och då blir det så att jag orkar inte.
Nej.
Det är inte hela världen. Det får vara vad det är. Liksom. Men jag vet sanningen nu då, liksom, att jag är faktiskt ett år äldre. Så jag är egentligen 38 och inte 37.
Vi får börja fira liksom dubbla födelsedagar för dig.
Ja, det kan ju vara sån supergrej.
Varje gång fyller du år 2 liksom.
Ja.
2 tårtor, dubbelt så många paket.
Ja, och det betyder ju också att jag får ha 40 års baluns 2 år i rad.
Exakt, mycket bra. Vi ska mjölka det här på exakt allt positivt vi kan få fram i det nu.
Verkligen.
Ja, men gud, det ska bli så himla spännande att följa hur, för du har ju skrivit om det lite på Insta och på Facebook också, såg jag. Men vi kommer ju prata om det i podden mer. Vi vill ju höra hur det går.
Ja, absolut.
Och att du får ta lite tid på dig också nu, att det här är en så enorm sak så att du liksom kommer ju ta skitlång tid säkert att landa i. Och, alltså jag kan ju bara föreställa mig hur liksom omvälvande det kan vara på många olika sätt. Saker som kanske känns nu och sen kommer andra saker som känns liksom, lite senare och det kommer fram nya grejer. Och
ja, det kommer få vara en process. Och det är också en process bara att sakta börja lära känna varandra. Jag behöver börja träna upp min spanska eftersom de inte pratar någon engelska i princip utan bara spanska. Och jag kan ju lite skolspanska så jag förstår ju lite av det de säger och sådär. Men jag är så pass ringrostig så jag vågar inte egentligen säga speciellt mycket tillbaka på spanska för jag är för osäker på att det blir rätt och sådär. Men vi gör mycket kommunikation nu genom skrivande för då går det alltid att köra ChatGPT eller Google Translate och översätta fram och tillbaka. Så att det funkar bra.
Och har du lite grundkunskap, jag tänker det borde väl gå relativt snabbt att plocka upp lite.
Ja, det gör det definitivt. Jag märker det nu när jag kört igång på Duolingot.
Ja.
Dels så, man kan ju göra sånt litet test i början när man startar igång en sån kurs att se vilken nivå man är på. Jag börjar inte på scratch utan jag har kunnat börja en bit upp och det är fortfarande rätt lätt. Jag kommer ihåg mycket. Men det är ändå det här att träna upp framförallt grammatiken igen som kommer ta lite arbete också.
Åh gud, jag fick en stressrysning i hela kroppen. Jag hatar språk. Det är det värsta jag vet. Öva grammatik. Fy fan. Nej, men gud vad roligt, Paula. Jättestort.
Så ligger landet just nu.
Ja. Och så att ni som lyssnar inte tror något annat. Paula har avgjort själv och ville spela in idag. Så att jag tyckte ju att det kunde finnas absolut utrymme till att ta en helg ledigt till bara det här. Men nu är vi igång, så nu kör vi det här några timmar.
Ja.
Ja. Hörru du, ska vi ta ett litet... Jag har inte så mycket att säga. Jag är förkyld och jag är sjukskriven, så det är inte så mycket trevligt att prata om. Så vi kan lika gärna köra igång.
Jag tycker det.
Ja, då gör vi så. Jag ska dricka lite vatten.
229, återgång.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Då hörni, så ska vi dra igång med dagens fall, för det är ett fall som vi ska ha idag. Vi ska prata om ett mordförsök idag. Jag har som källor till min del förundersökningsprotokoll, det är en tingsrättsdom och det är ljudupptagningar från rätten. De inblandade personerna är ett brottsoffer som vi kallar för Jenny. Och vi har en förövare som heter Milan Granat. Det är tidig morgon den 27 november 2023. Vi befinner oss mitt i Stockholms innerstad, precis bredvid Adolf Fredriks kyrkan. SOS får in ett samtal. Det är en kvinna som ringer in och säger att hon befinner sig precis då bredvid kyrkan på en tvärgata där, och hon säger att hon nyss har blivit knivhuggen. Hon har blivit huggen i axeln och i bröstet, tror hon. Kvinnan, som alltså är den som vi kallar för Jenny, och som har en, hon jobbar på Samhall, har en mellanchefsposition där. Hon uppger tidigt i samtalet vem det är som har attackerat henne med kniv. Hon säger så här: Milan Granat heter hon. Och det uppger hon alltså direkt till operatören. Sen så säger hon också att personen är en av mina anställda och att hon är påtänd och luktar alkohol. Jenny får hjälp av en förbipasserande man. Det är lite trafik den här morgonen med folk som ska till jobbet, och hon är som sagt väldigt, väldigt centralt när hon blir attackerad. Hon har svårt att i samtalet uppskatta själv hur allvarliga de här skadorna är. Det är ju november och kallt, och hon har täckjacka på sig som då kniven har huggit igenom. Och den här täckjackan verkar också ha sugit upp det mesta av blodet, så att det är ganska svårt att avgöra hur skadebilden ser ut. Hon säger att hon är relativt okej, hon har kunnat ställa sig upp och sådär. Jenny berättar också att hon har lyckats få av Milan kniven och att Milan sen har sprungit iväg. Men det här är inte det enda larmsamtalet som inkommer rörande den här knivhuggningen. En annan kvinna ringer in och hon säger: jag har knivhuggit en person. Det här samtalet är rätt kort, ganska ordentligt kort. Men det inringaren säger alltså är att hon har knivhuggit en person. Hon berättar var hon själv befinner sig när hon ringer och också var personen som hon har huggit befinner sig. Man hör att hon är ganska uppriven, och sen så säger hon också gråtandes: kom och grip mig nu, tack. Kort efter det så lägger hon på, och det är utan att ha uppgett sitt namn. Operatören försöker fråga och få fram mer, men inringaren säger bara att nu kommer jag lägga på. Och det gör hon. När polisen kommer till den här platsen då där Jenny befinner sig, så sitter hon där på ett fönsterbläck, sådant lågt fönster. Det är alltså Jenny som man hittar, och hon blir omhändertagen. Hon kan också ganska direkt peka ut åt vilket håll som hennes attackerare sprang. Och ett par meter ifrån henne, slängt på marken, så hittar man en kniv. Patruller är då ute och letar efter förövaren. Man har ju fått in lite uppgifter som sagt. Dels vad förövaren själv har uppgett när hon ringde in, och sen också vad Jenny har berättat utifrån åt vilket håll man sprang och så. Man har också lyckats pinga telefonen till en plats där den var då när hon ringde in. Och utifrån det här underlaget så hittar de henne rätt snart. Det är alltså Milan. Man kan se på henne att hon är inte skadad någonstans, men hon är blodig om händerna och hon luktar också alkohol. I polis-PM som finns i FUPen, det är då poliserna gör ju avrapporteringar om ska säga, deras del i ett ingripande och hur de upplever situationerna. De skriver det här så snart i tid som möjligt efter händelsen, så att de liksom ska ha färskt då i minnet, till exempel vad en misstänkt person har sagt eller hur hen har betett sig. Och det finns alltid flera olika PM i en FUP ganska så många ofta, där i princip varje person som har, varje polis som har varit inblandad skriver ner sin bild då. Och i ett polis-PM så berättar en polis om att Milan pratar i princip oavbrutet när hon sätts i polisbilen. Hon säger saker som, vad har jag gjort, vad har jag gjort? Snälla säg att hon inte dör, jag är ingen mördare. Och hon har tvingat mig att ta medicin för hon tror att jag har alkoholproblem för att jag ska få jobba kvar. Det är därför jag har gjort det. Och hon upprepade också, jag kan inte få hennes skrik ur mitt huvud. Och hon skrek så högt. När polisen kommer till Milans lägenhet för att göra husrannsakan så ser man först och främst då att det är en väldigt liten lägenhet som hon bor i. Det är en etta med en kokvrå. Det är ingen person där. Man hittar dock husdjur. Det är en bur med ett par tama råttor i. Och den här, en av poliserna som går in uppger också under huvudförhandlingen att han är djurvän, så han gick och pratade lite med de där råttorna och kollade så att de mådde bra och hade vatten och mat och sådär. Mitt i huvudrummet då, i det stora rummet, så står ett vardagsrumsbord och på det så hittar man ett anteckningsblock och en penna. Och det är skrivet på det första bladet på det här blocket och meddelandet är till en närstående till Milan. Och jag ska läsa det. Jag läser det inte fullständigt för att det behöver inte peka ut vem det var till. Men det står så här. Jag vet inte om du vet vart jag är, men jag sitter inne på häktet nu för mord. Mitt liv var alldeles för tragiskt för att jag skulle orka med att fortsätta det. Mitt jobb jag hade tidigare var allt för mig. När det togs ifrån mig hade jag inget kvar. Jobbet var min glädje. Det togs ifrån mig. Därför gjorde jag detta. Och när man då tittar, och jag ska säga, det här har ju ni förstått, men det här är alltså någonting som måste ha varit skrivet innan attacken på Jenny. När man tittar närmare då på Milans telefon och kanske framförallt de anteckningar som har skrivits där, så hittar man intressanta saker. Det märks att Milan har använt sina anteckningar i telefonen lite som en dagbok. Och det finns en rad olika anteckningar. Och det finns då en anteckning som är skapad i oktober. Och den är döpt till mordplanering. Alltså högst upp så kan man skriva en rubrikrad och där har Milan skrivit mordplanering. Och sen står det i själva anteckningen så här. Begår mordet mot minst en av de personer som förstörde det den 27 november. Dessa personer är Jenny och sen är det en uppräkning av tre personer till. Nummer ett är helst Jenny för hon är huvudet av dem alla. Dagen för mordet ska jag se till att vara påverkad av sprit. Säger till jobbet att jag inte kan komma på grund av H. Och faktiskt så visade det sig snart att Milan tidigt samma morgon som den här attacken också hör av sig till sin närmsta chef, som alltså inte är Jenny utan en annan person, och skriver att hon inte kommer kunna komma in till jobbet den här dagen för att hon väntar på hantverkare som hon måste vara hemma och släppa in. Hon skriver i sms:et att det är renovering av köket och att hon bara fått en sån här hantverkartid, ni vet, mellan 8 och 17. Så hon vet inte när de kommer så att hon måste vara hemma och kan därmed inte jobba. Hennes chef kommer att se det här när han har haft sin telefon avstängd under natten och han slår på den vid ungefär strax efter 6 på morgonen och då får han det här meddelandet och han svarar också och säger att det här liksom inte är en godtagbar ledighetsansökan och så vidare. Det finns ganska många såna här planerande anteckningar i mobilen som uttryckligen planerar ett mord då på någon av de här personerna på hennes, ska vi säga, hatlista. Till exempel så skriver hon också, efter den 27 kommer allting att lösa sig så jag behöver inte oroa mig för något just nu för då blir jag antingen mördare eller satanist. Det finns också en annan anteckning som är lite intressant. Den har inte jättemycket med fallet att göra i sig, men för oss är det ju lite intressant, nästan ett sidospår, lite kuriosa. Den anteckningen är döpt till Johanna och den börjar så här. Hej Johanna, jag heter Milan och är 25 år gammal. Jag vill först och främst säga att jag tror på dig och på att du är oskyldig, att det var en olycka som du sa. Det känns omöjligt att dö efter att ha blivit strypt i bara 10 sekunder. Punkt, punkt, punkt. Och den här anteckningen som jag precis läste, det är alltså utkastet till ett brev som Milan skickar till Toves mördare, Johanna Lechem Jansson. Och Milan kommer också få svar på det här brevet som hon skickar. På marken en bit ifrån där Milan har attackerat Jenny så hittar man ett handskrivet brev. Det är från Johanna Lechem Jansson och har troligen ramlat ur Milans jackficka under tumultet. Och vi kan läsa det. Det står så här. Hej Milan, tack för ditt brev. Jag är inte på jakt efter en breven nu i detta skedet i livet. Som du säkert förstår måste jag hålla mig för mig själv mer nu innan min slutgiltiga dom har kommit. Med tanke på hur uppmärksammat detta fallet är tyvärr. Men jag ville skriva och säga att det du skrev var väldigt fint och det värmer att veta att det finns människor där ute som tror på mig, på rimligheten, sundförnuftet och sanningen. Tack för ditt stöd och att du tar dig tid att visa samhällets bra sidor också. Ta hand om dig. Önskar dig allt gott, Milan. PS, tack för frimärket. Förutom det här då så hittar man lite andra saker på telefonen och det handlar om sökningar och surfhistorik. Alltid dessa väldigt avslöjande sökningar och surfhistorik. I det här fallet så handlar det till exempel om att Milan har varit inne på en rad olika sajter och läst och det är till exempel sidor med titlarna häktningstid för mord samt fråga om våldsanvändning vid husrannsakan. Får man ha MP3 i fängelset? En dag på fängelset? Och frihetsberövade fick sina djur omhändertagna. Och det är flera sådana här sidor med vad som händer med ens djur då om man blir häktad. Vi behöver lite kontext till det här tänker jag. Just nu verkar det ju väldigt konstigt allting. Så uppenbarligen så är det ju någonting som har pågått här mellan Milan och hennes chef Jenny. Men vad är det? Jo, i korthet så handlar det om att Milan har ett kraftigt alkoholberoende. Det här pratar hon själv om att hon har. Hon dricker väldigt mycket, i princip dagligen. Och till slut så börjar det spilla över på hennes jobb då på Samhall. I form av att det rapporteras in av medarbetare att Milan luktar alkohol på jobbet. Utöver det här så har det också varit problem tidigare med relationer mellan Milan och olika kollegor, framförallt en kollega som du har blivit väldigt infekterat med. Och Milan har till följd av det blivit omplacerad, något som hon själv inte alls är nöjd med. Hon trivdes väldigt bra på sin första arbetsplats och inte alls på den där hon har blivit omplacerad till. Och när man nu då från ledningen tar in Milan på samtal då efter att det har rapporterats om att hon luktar alkohol, så kommer det här samtalet resultera i att man åker med Milan till en beroendeklinik. Det tas tester där och de visar väldigt höga resultat. Enligt Jenny så är läkaren som tittar på provresultaten liksom chockad över att en så ung person kan ha så höga resultat till följd av alkoholbruk. Och Jenny menar också att läkaren på kliniken då vill sätta Milan på Antabus. Det görs. Jenny uppger att Milan till en början är väldigt nöjd med det här och tycker att det funkar väldigt bra med Antabus. Men det tar inte många dagar innan det kommer fram att det inte alls är så som hon känner egentligen. Milan kopplar in facket. Och då eftersom, som hon själv uppger, att hon känner då att hennes chef, i det här fallet Jenny, tvingar henne till medicinering, att ta läkemedel, och att hon måste göra det om hon ska få jobba kvar. Och facket kommer att gå in och säga att det här inte är tillåtet från arbetsgivarens sida. De får inte gå in och säga att Milan måste äta ett visst läkemedel för att få och jobba kvar på arbetsplatsen. Det de istället får göra är att blåsa Maria, så att hon får blåsa alkomätare vid misstanke om alkoholintag. Det här är inte Jenny nöjd med, men hon godtar ju det då när det kommer från facket. Hon tycker att det är ett dåligt beslut, att det gör arbetsgivaren bakbunden. Hon menar att det Milan då istället gör är att hon börjar dricka direkt när hon slutar jobbet och dricker stora mängder och slutar liksom dricka tidigt för att sen komma in till arbetet på morgonen efter och då kan blåsa ett okej värde. Och det här tycker Jenny är ett problem då, eftersom hon menar att Samhall har ett rehabiliteringsansvar, men att de utifrån det här regelverket, att de liksom inte får lotsa in i behandling, att göra att de blir bakbundna, så att de kan inte hjälpa då Milan med det här alkoholmissbruket. Hur som helst, Milan slutar med Antabus och hon säger själv att hon, även fast hon slutar och får den här hjälpen av facket och får bekräftat att arbetsgivaren inte får tvinga henne att ta läkemedlet, så känner hon att hon kan inte släppa den här oförrätten. Hon tycker att det har varit en otrolig kränkning att Jenny har gått in och liksom tvingat på henne och hennes kropp saker som hon inte har någonting med att göra. Som ni har förstått så överlever Jenny den här attacken. Hon pratar ju under huvudförhandlingen själv och berättar om det som har skett. På skadebilden så kan vi se att det är två hugg som tar i axeln, liksom axel överarm, och ett hugg som tar på sidan av bröstet. Hon har också en del av ett finger som blir avskuret då, av kniven. Och i rätten så pratar man mycket om den här rollen som den här täckjackan har spelat. Hon hade alltså, eftersom det var kallt ute, hade hon en ganska ordentlig täckjacka och den har både fungerat som ett skydd för huggen. Jag tänker mig att det har gjort att kniven inte har kunnat gå in lika långt. Men det har också varit som en vaddering då som håller, suger upp blodet och håller som ett litet tryck mot såren. Så när man hör Milan då, vad säger hon har hänt den här morgonen? Ja, men i stora drag så framhåller Milan rakt igenom att det här var absolut ingenting som hon hade planerat alls. De här anteckningarna i mobilen och sånt, det var bara liksom fylleprat som hon skrev ner när hon var väldigt full för att liksom avreagera sig. Det var absolut ingen riktig planering. Hon säger att hon mår väldigt dåligt av det här med arbetssituationen, att hon har blivit runtflyttad. Hon befinner sig på en arbetsplats just nu där hon inte alls trivs och det verkar inte finnas några möjligheter för henne att komma tillbaka till det stället där hon var på först, där hon trivdes väldigt bra. Så natten innan den här morgonen så har hon börjat dricka. Hon dricker en hel flaska sprit. Och i sitt berusade tillstånd då så får hon för sig att hon ska attackera Jenny. Hon beskriver det här som en impulshandling. Hon säger att hon absolut inte, då ens i den här impulshandlingen, vill liksom försöka döda Jenny. Eller skada henne allvarligt på något sätt. Utan det hon vill är att hon vill hugga Jenny i armen, säger hon. Och det då för att Jenny inte ska kunna jobba och då liksom få tillbaka, eftersom att Milan har fått jobbet som hon gillade tagit ifrån sig. Och om själva attacken så menar hon att hon hugger enbart då mot armen. Hon säger att hon inte hugger med full kraft. Hon säger att hon vet att det inte är dödligt våld. Och att hon sen springer därifrån för att hon dels inte vill hålla sig kvar vid platsen och skrämma Jenny ännu mer, men också för att hon ska kunna i lugn och ro larma då och se till att Jenny får hjälp. Det här är ju verkligen inte bilden som Jenny har. Enligt Jenny, så när Jenny då är på väg till jobbet och går på gatan, så kommer plötsligt i liksom periferin Milan springande emot henne. Hon skriker saker som att hon ska döda henne, hon ska hugga henne. Och Milan hugger vilt mot henne, men Jenny beskriver hur hon liksom lyckas dra sig bortåt och trycka bort Milan, så att flera av huggen träffar marken då istället för hennes överkropp. Och Jenny beskriver sen också att attacken slutar genom att hon själv lyckas få tag i Milans arm, den armen som håller i kniven, och dunkar den i marken tills dess att kniven liksom ramlar ner på marken, och att det är efter det som Milan då flyr iväg.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Domen är som sagt en kort dom. Den var på 13 sidor allt som allt, vilket inte är någon direkt lång dom. Väldigt mycket går ju bort i liksom formalia i varje dom. Men i domen så gäller åtalet då i första hand mordförsök, i andra hand grov misshandel. Det är vad åklagaren yrkar på. Och man konstaterar i domen att Jennys vittnesmål är väldigt tydligt. Det är levande beskrivningar som hänger samman och ja, man brukar väl säga en sån här känns självupplevda eller liknande. Så, och det styrks också av bevisningen runt omkring att det har gått till så som hon har sagt. För Milans del så tittar man på då hur vidare det skulle ha funnits ett uppsåt att vilja ta livet ut av Jenny. Och där säger man att det som talar emot ett sådant uppsåt är att Milan själv ringde till 112, att man i det nödsamtalet kan höra att hon var väldigt uppriven, och att det finns flertalet exempel liksom på hur hon uttrycker att hon verkligen hoppas att Jenny ska överleva, att hon inte är en mördare, att hon inte ville att Jenny skulle dö och så vidare. Vad som då talar emot det hela, det är ju dels Milans lögner kring att hon på något sätt skulle ha vetat att det här inte var så allvarliga skador att Jenny kunde dö av dem. I och med att hon samtidigt då satt och grät, snälla säg att hon inte dör. Så man kan se liksom att Milans berättelse går inte ihop, till skillnad från Jennys. Och sen är det ju
Jag tänkte att där kan jag också bara hoppa in, för att just det här med att hon säger att hon visste att det här inte var livshotande skador, det pratar de väldigt mycket om i huvudförhandlingen, och åklagaren går ju på det förstås väldigt mycket, att så här, har du någon sjukvårdsutbildning? Och det, så här, nej, det har hon ju inte. För hon beskriver på sätt som att det var en jätteliten kniv, jag tror att det var ett knivblad på 9 centimeter eller någonting sånt, så att så jäkla liten är den ju inte. Vi har ju sett i podden tidigare hur såna här små, ska vi kalla det fruktknivar, kan användas som mordvapen, men hon menar då att en jätteliten kniv, hon högg bara mot armen, hon vet, för att hon lyssnar väldigt mycket på true crime. Mm. Så att hon vet att man inte dör av hugg mot armen. Och det är väldigt mycket såna här saker som hon uttalar sig ganska tvärsäkert om. Och också att just det här som man tar upp under rättegången och i fuppen, det här med jackans roll, att den liksom har agerat vadderande. Det menar hon att hon har med i sin beräkning också, att hon visste att hon hugger mot armen och sen har hon ju den här täckjackan, så att det kommer inte vara så farligt. Mm. Så att det blir ju hennes linje som hon liksom driver ganska hårt, så jag tänker mig att det är det man plockar upp liksom i domen.
Ja, exakt. Att man tittar ju väldigt mycket i rättegångar faktiskt på vad sades i de inledande förhören, vad har sagts sen. Och det har lite att göra med att man brukar säga att i de första förhören så kommer ofta saker mer spontant. För att personen kanske fortfarande är i viss chock, är upprörd över det som har hänt och tänker inte igenom vad de säger fullt lika mycket. Medan i senare förhör och även då förhör som sker under själva rättegången, så kan personerna hunnit börja tänka igenom, bli mer beräknande och fundera igenom vad de säger för att det ska låta på rätt sätt. Vilket gör att man då förutsätter att det hon säger när hon ringer 112, det hon säger till de första poliserna som griper henne, är närmare sanningen än vad hon säger sen i nyktert tillstånd efter att ha fått tid att tänka igenom saker och ting.
Och det ser vi ofta när vi går igenom de här fallen, att det skiljer sig oftast ganska så mycket från egentligen tre skeden. Så här, de första förhören, de allra inledande förhören och då liksom också uttalanden som sägs när man tar in personen och kanske visiterar av den och sånt där, och saker som sägs då. Sen så är det de senare förhören, då brukar det ha ändrats lite grann. Och sen så till huvudförhandlingen, så brukar det kunna ändra sig ganska mycket. Och det är ju det här som vi pratar om också, att man får ju som åtalad, så får du vid ett skede får du tillgång till förundersökningsprotokollet. Och det ska du ju få, för du ska veta vad du anklagas för och vilken bevisning som står emot dig, liksom, så att du ska kunna ha rätt att du har ju rätt att bemöta det och ska kunna försvara dig och sådär. Men det gör ju också att man vet, när du sen sätter dig i huvudförhandlingen i tingsrätten, så vet du vilken bevisning som åklagaren kommer lägga fram och trycka på. Och då finns det ofta ganska, ja, men som vi pratade om det i Hjälsta, alltså taximordet, Hjälstaviken. Hur man liksom till och med kan ha ändrat sin utsaga så pass mycket så att den egentligen blir bara ett försvarstal i förhållande till bevisningen. Och man har ganska kreativa liksom förklaringar till för att förklara vissa saker. Och så ser det ju ofta ut. Och ja, även då här i Milans fall.
Exakt, för till exempel det med jackan är ju någonting som diskuteras redan i fuppen, vilket gör att hon ser ju det och kan börja hävda då någonstans att ja, men det där tänkte jag på hela tiden. Ja. Men tittar man på de inledande förhörarna så fanns det inte alls någon sådan tanke i det här. Mot Milan så lyfter man ju också de här sökningarna, man lyfter anteckningarna. Att hon i all förarbete, eller vad man ska kalla det för, till det här bara pratar om mord. Att det är mordplaner, ja, det är hur hon ska kunna komma undan med mord, vad är straffen för mord, vad skulle det här kunna bli liksom. Och även då det här brevet som de hittar som inte är skickat, utan bara ligger på skrivbordet, eller på vardagsrumsbordet. Att hon också är, jag kommer sitta inne för mord nu, eller jag är häktad för mord. Och Milan försöker ju hävda då att det handlar om att hon var berusad eller drogpåverkad vid samtliga tillfällen som hon har gjort någonting kring de här planeringarna. Och att hon inte kan hållas ansvarig då för hur hon har tänkt eller vad hon har skrivit i berusat tillstånd.
En del av de här sökningarna också, eller sajterna som hon var inne på, det förklarar hon också med sitt true crime intresse. Då till exempel när man vet att hon har husdjur, de här råttorna, och det är en hel del sajter som hon är inne på som handlar om vad händer med mina djur om jag blir satt på häktet. Men det här menar hon också att hon är väldigt specifik också i sitt. Det så säger hon då det här true crime intresset som hon har, men också att hon har tittat på avsnitt av, och det är faktiskt de här Viaplay serierna som jag brukar hänvisa till, I huvudet på en mördare och I huvudet på en gärningsman. så menar hon att hon precis innan då, som hon har läst på de här sajterna, har tittat på avsnitt av det där det var någon gärningsman som hade en hund, och därför blev hon nyfiken då och ville veta mer om det. Så det är ganska mycket som hon hänvisar till sitt true crime intresse. Allt ifrån att hon vet hur ofarligt våldet har varit till då liksom förklaring till de här sökningarna. Alltså jag tänker ju hela tiden, alltså min sökhistorik är ju så fakt när jag sitter och researchar såna här ämnen, och jag tänker alltid på det här att fy fan vad det skulle låta tradigt om bara, nej men jag är väldigt intresserad av true crime, så att det är därför jag har de här sökningarna. För det skulle jag också säga. Nu ja, men verkligen. Tänker jag att jag inte ska bli haffad för mordförsök, men likväl.
Ja, men det har jag också tänkt på ibland, att det kan ju bli de konstigaste sökningarna emellanåt, när man vill dubbelkolla någonting som det skrivs om inom FUP eller liknande, och så sitter man där och googlar på väldigt brottsrelaterade sökningar, så att säga.
Så kan man säga, ja.
Ja. Ja, men när rätten då har vägt det som talar för Milans berättelse med allt det som talar emot, så konstaterar man bara att man tycker att åklagaren har kunnat bevisa sin huvudsakliga åtalspunkt, det vill säga mordförsök. Och man dömer henne alltså då för detta, för mordförsök. Och när det kommer då till straffets längd, så konstaterar man ju att det här är ett grovt våld, ett grovt brott, och ingenting annat än fängelse kan vara kan vara aktuellt, ordet jag sökte. Men man tittar ju då alltid också på saker som kan vara förmildrande eller försvårande. Och i det här fallet så ser man det som förmildrande, bland annat att Milan faktiskt ringde till 112 väldigt nära in på händelsen. Så ser man att ja, visst, hon råkade säga fel adress, men det var inte så pass fel att inte polisen kunde hitta henne, eller 112 inte kunde hitta till brottsoffret, till Jenny. Sen visste ju inte Milan det, men i och med att Jenny själv också ringde in och så hade de ju ytterligare att gå på för att kunna hitta rätt. Men ja, så att det, i slutändan så säger man 7 år. Det är det hon får. Och det är bland annat just för att hon ringde 112. Och det här har vi ju varit inne på i andra fall också, att vissa förövare när de ringer, att man senare trycker på det för att försöka få ner straffet, eller för att försöka säga att jag ville inte alls döda henne. Och det försöker ju Milanet också med, att jag ringde ju och jag ville ju inte att hon skulle dö. Men man konstaterar att det, ja, men som man har gjort i andra sådana här liknande fall, att helt enkelt att det var tur som gjorde att det här inte blev dödande. Det var inte Milans förtjänst att det inte blev dödande. Och där man bland annat trycker på att Jenny helt enkelt kunde fightas tillbaka mer än vad Milan kanske hade räknat med, vilket ju gör att Jenny bland annat får av Milan kniven, och att det är egentligen den huvudsakliga skälet till att det här inte blev mycket, mycket värre.
Ja. Och det blir också det här dubbla i Milans försvar, där hon å ena sidan pratar om att hon var väldigt berusad, alltså hon hade druckit en hel flaska med stark sprit. Hon var så full och det var det som gjorde att hon fick den här impulsen. Hon skulle aldrig göra det i nykter tillstånd. Samtidigt så hävdar hon ju liksom på något sätt att hon var så pass med och så pass nykter att hon kunde göra den här beräkningen med att hennes våld inte skulle vara livshotande. Mm. Att hon kunde sikta in sig på bara armen, och även fast det är tumult där de ramlar liksom på marken och brottas runt, så kan hon mena att hon liksom, ja, men hon lyckades med det, så hon siktade bara på armen. Så att det blir väldigt, och i kombination med då liksom alla de här anteckningarna hon har, som hon till och med döper till mordplanering, och skriver liksom väldigt detaljerat och på ett sätt som också blir det som är tillvägagångssättet. Alltså att hon ska sjukanmäla sig den dagen med hänvisning till H, alltså hantverkare. Hon skriver vilka person det rör, hon skriver att hon ska vara påverkad av sprit och så vidare. Det går ju liksom inte att ducka undan det, inte ens med hennes liksom kreativa förklaringar till true crime-intresse och allt vad det är.
Nej, och exakt. Och det faktum att man också då kan se att hon, det här tar man inte på domen, men det framgår ju utav fuppen, att hon ju dessutom har redigerat de här grejerna. Det är inte så att hon har skrivit en gång när hon har varit full. Och då är det lite så att, men om hon nu såg att hon skrev de här grejerna när hon var full och det är absolut ingenting hon menar och aldrig någon som skulle göra, då kan man radera det. Ja. Men det faktum att hon behåller samma anteckningar och justerar i dem visar ju också på att det definitivt fanns en planering.
Precis, hon går in och skriver till saker och liksom kanske ändrar någon detalj. Så att det är ju, de här anteckningarna är ett arbete som pågår över tid, exakt. Mm. Ja, det håller inte jättebra som försvar. Det är ganska svårt att förklara bort.
Ja, och sen är det ju också intressant, tycker jag. Det här är inte heller något man tar i domen. Men just det här att hon å ena sidan pratar så himla mycket om att hon var full så ofta och hur mycket hon har varit påverkad och inte tänkt klart för att hon har varit så påverkad. Samtidigt som hon trycker i sitt eget liksom huvud och i sina anteckningar på det här att det är lögn att hon skulle ha ett alkoholproblem. Mm. Att Jenny är ute efter henne och har förstört hennes liv genom att anklaga henne för att ha ett alkoholberoende. Och det blir också lite det här dubbla. Men och det är ganska typical missbrukare egentligen som är mitt i sitt missbruk, att inte kunna se de här grejerna, att å ena sidan skylla gång på jag var påverkad och men ändå inte kunna lägga ihop ett plus ett, att ja, men om du är påverkad så här mycket och det får dig att göra hemska saker eller får dig att få problem med ditt arbete och så vidare, så är det ju för att du har ett missbruksproblem. Men man kan liksom inte gå, alltså se sanningen i vitögat, så att förnekelsen blir väldigt stark. Och det tycker jag blir så extremt tydligt i hennes försvar, hur den här förnekelsen är, att å ena sidan, jag är absolut inte en missbrukare, men å andra sidan det här och det här och det här och det här och det här var ju för att jag var full.
Precis, jag tyckte det var super. Jag är arbetsrättsligt, är inte min grej, jag kan inte jättemycket om det, och jag tyckte det var väldigt intressant just det här med, jag menar, facket blir inblandat i när arbetsgivaren då liksom följer med henne till beroendeklinik, de tar tester där, och sen också att man liksom insisterar på att hon ska fortsätta ta läkemedel, Antabus. Och där då, ja, men uppenbarligen så får man ju inte det. Facket går in och säger att det är liksom inte ett krav som arbetsgivaren kan ställa, att liksom att arbetstagaren då ska ta läkemedel till exempel. Det kravet man får ställa är att du får inte vara på jobbet berusad, och det kan man då kontrollera med blåsningar liksom. Men att det uppenbarligen blir ett glapp där Jenny liksom har ju bilden av att det ligger i hennes, och jag vet inte hur mycket det stämmer eller inte, som sagt jag kan inte det, men att det ligger inom hennes som arbetsgivares ansvar då, det här rehabiliteringsansvaret, att försöka hjälpa Milan att bli av med sitt missbruk, och det kan hon liksom inte göra om man bara får använda sig av blåsning och inte liksom pusha för vård på andra sätt. Mm. Och där, jag tycker att det där är så dubbelt, för man fattar ju att ska vi säga, rent generellt det bästa för Milan vore väl om hon fick ordentlig behandling för sitt missbruk. Å andra sidan så är det klart att arbetsgivare inte ska kunna gå in och bestämma att ska du få jobba kvar här så måste du äta det här läkemedlet eller preparatet. Jag vet inte, vad tänker du om det där?
Ja, alltså jag satt också och funderade lite på det när jag läste det och kikade lite grann på, dels vet jag från tidigare arbetsplatser, men kikade också lite på vad det säger på mitt arbete nu. Och där trycker man ju på det här med rehabiliteringsansvaret. Och att vid då missbruksproblem så kommer man dels kräva nykterhetstester. Men man kommer också kräva behandling, att man skriver in sig på behandling. Sen säger man inte vilken behandling, och det är väl där det liksom skär sig i det Jenny gör, att hon dikterar också vilken behandling. Och det får arbetsgivaren inte göra, men man får faktiskt lägga krav på behandling och säga att man kommer att stötta behandling, det kommer vara okej att gå ifrån för att till exempel gå på ett AA-möte under arbetstid, sådana saker. För att på olika sätt stötta den här rehabiliteringen. Men där också kan bli så att nej, men om det fortsätter att ske att du är påverkad under arbetstid eller på andra sätt då, påverkad på sätt som går ut över ditt arbete, så kan det till sist bli skäl till uppsägning om man då inte går med på att behandlas och försöka få stopp på sitt missbruk.
Just det.
Och det är väl där det blir gråzon då i det här fallet, att om hon bara är full i princip dygnet runt utanför arbetstid men blåser rent varje gång hon kommer till jobbet, hur mycket mer kan arbetsgivaren göra? För då får de ju inte längre egentligen se upp henne med hänvisning till missbruket, för det måste ju till att det fortsätter att ske på arbetstid. Men samtidigt har de rehabiliteringsansvaret där de ska försöka pusha henne att faktiskt ha hjälp.
Mm, just det. Och det märks ju på Milan att hon, alltså hon tar ju den här grejen med antabussen och läkemedlet, och att Jenny tar henne till den här läkaren, den här kliniken, och att de vill liksom sätta henne på läkemedel. Hon tar det ju verkligen som, alltså ur perspektivet att här är det någon annan som försöker bestämma saker om min kropp. Alltså hon, för henne blir det ju en kränkning på det sättet. Mm. Alltså rent integritetsmässigt, att någon tar sig friheter med hennes kropp. Liksom. Jag kan tänka mig att det kan... Milan har haft en väldigt strulig och svår uppväxt på olika sätt och haft väldigt jobbiga förhållanden. Jag skulle kunna tänka mig att det här är någonting som triggar igång liksom, andra saker, och att det är därför också som hon inte riktigt kan släppa den här oförrätten med att någon har tagit, ska vi säga, tagit sig friheter med hennes kropp. Det är så hon känner det.
Mm. Precis. Och jag tror ju definitivt att det ligger väldigt mycket i också det Milan återkommer till också, att det här jobbet var det enda hon hade som hon såg fram emot, det som var ljuspunkten för henne. Och att hon då blir av med det och omplacerad till en annan tjänst är ju också någonting som hon tar väldigt hårt.
Ja.
Och som också gnager då återkommande. Så även om hon inte fick sparken egentligen, alltså blev helt uppsagd, så är det tillräckligt jobbet för henne att hon blev flyttad på. Att hon inte fick vara kvar på den tjänsten och med de uppgifter som hon hade trivs med, och istället hamnar i någonting helt annat.
Mm. Och sen ska vi säga också att de här mordplanerna som hon har, de rör ju inte bara Jenny, de rör ju flera andra personer också som hon, och då som är knutna till arbetet. Dels en kollega som hon har haft bråk med, varit vän med tidigare och sen haft bråk med, och det finns andra mellanchefer och sådär, och ytterligare någon kollega. Så att hon har ju, helt bortsett från det här med Jenny och antabussen, så har hon ju mordplaner liksom igång, någon slags hämndlista.
På alla som hon tycker på olika sätt har varit inblandade i att förstöra för henne och på hennes arbete, helt enkelt.
Mm. Så man ska ju inte hänga upp det enbart på det här att hon då känner sig att det är ett intrång på hennes integritet när det kommer till antabussen, utan det finns ju olika motivbilder till alla de här personerna, men att det då är kopplat till att de har felat henne och liksom har orsakat att hennes arbetssituation och liv generellt är mycket sämre nu än vad det var tidigare.
Precis. Och det är ju också någonting som är lite, jag måste säga, drag av missbrukspersonlighet. Alltså det här, jag måste säga, men det är lite egoistiska som blir av att det här är någonting hårt mot mig. Jag måste ha upprättelse för mig. Det blir väldigt mycket liksom jag grejen i det hela. Och att i det jaget så försvinner tankarna på, men hur kommer det här påverka de andra? Att hon tappar liksom förmågan att se andra människors behov och viljor och så vidare, att fokuset blir bara på henne själv.
Ja, och det är en viktig sak att komma ihåg när det handlar om missbruk. Alltså missbruk är ju inte bara ett problem för att man till exempel överkonsumerar alkohol. Liksom.
Mm.
Jag tänker att det är som med ätstörningsproblematik också, att ätstörningar handlar om väldigt mycket mer än att man kanske kräks upp maten eller äter för lite, utan det är just det här som du är inne på med, alltså ens förmåga att se på andra människor utifrån liksom vad som är rätt för dem eller tryggt för dem eller känns bra för dem kan ju liksom försvinna. Du kan bli otroligt manipulativ. Känner du ett hot liksom mot ditt missbruk eller till exempel din ätstörning, så kan du liksom verkligen gå i försvar för det. Så att, det här påverkar ju en person, ska säga, personlighetsmässigt på väldigt många olika sätt som man liksom också måste ha med i beräkningen.
Ja, och jag menar, tittar vi på de här frågorna så när anhöriga brukar börja märka och flagga så är det ju just på grund av de här personlighetsförändringarna.
Ja.
Så även om man inte vet exakt varför, man kanske inte vet om det är ett missbruk eller i vissa fall att det kanske är nästörningen sådär, att man vet inte riktigt vad det är som har hänt. För de tecknen har fortfarande inte blivit så tydliga.
Nej.
Men personen har en personlighetsförändring och man börjar reagera på att den anhöriga har blivit just väldigt självfokuserad, slutat att visa samma omvårdnad eller omtanke om folk runt omkring sig, blir mer privat, alltså sluter sig, vill inte ha kontakt, börjar isolera sig och så vidare.
Ljuger väldigt mycket.
Ljuger plötsligt mycket, blir manipulativ. Mm. Alltså saker som man inte känner igen hos sin anhöriga. Jag vet någon som beskrev det liksom, när hon fattar att hennes pappa var alkoholist, att han hade liksom fått en så här, någonting slukt i blicken när hon upptäckte att han hade snott pengar för att kunna finansiera då att köpa sprit. Och när hon försöker förklara liksom att men du kan inte göra så här mot andra och prata liksom om varför tar du pengar? Att han liksom fick någonting, ja, som hon kallade slukt i blicken som hon aldrig hade sett hos sin pappa tidigare. Och sen kom det någon förklaring liksom om hur hon inte ville att han skulle få vara glad. Och den här känslomässiga manipulationen.
Alltså jag kan verkligen känna igen det från de åren när jag var som mest sjuk i ätstörning och liksom psykisk ohälsa och självskadebeteende och sånt. Hur, alltså det här med att ljuga och liksom manipulera, det var inte någon grej. Alltså så här, man levde så mycket i sitt huvud efter sina regler ändå. Så att regler som liksom gällde utanför ens huvud spelade liksom ingen roll på något sätt. Utan man skapade ju sina förutsättningar och sin verklighet själv. Så att behövde man ljuga för någon eller behövde man manipulera någon för att det made sense för mina regler och min sjukdom och min ätstörning, så var det liksom inget problem.
Nej, jag kommer också ihåg det och att med hur jag kunde gömma mat och så vidare och liksom i mitt eget huvud motivera det hela tiden på olika sätt. Men, men de förstår ju inte, eller visste de så skulle det bara bli så här och det är inte bra. Ja. Alltså man hittar ju på de egna grejerna till varför det här är okej att göra. Precis som hon nu också, här Milan, i sitt huvud försöker motivera varför det här var okej att göra. Ja, men hon skulle bara få skada armen, till exempel. Hon säger liksom. Det var ju bara för att skada armen så hon inte heller kan jobba, så att Jenny ska förstå hur det känns att bli av med det här jobbet som man tycker om. Det är ju bara det att när man är utanför det här igen och kan tänka som en normal människa, eller vad man ska säga, då märker man ju hur sjukt det här är. Och att den här typen av argument, det håller inte. Det funkar inte. Du får inte skada andra människor. Du får inte ljuga hejvilt för andra människor för att skydda dig själv på det sättet.
Det blir, jag tänker vi kanske ska säga någonting om det här liksom brevet till Toves mördare. Alltså det har ju som sagt ingenting med fallet att göra egentligen. Och det kan väl kännas som att det är lite bara så här snaskig kuriosa. Det jag tycker är lite intressant med det, hur Milan skriver till Johanna just med det här, så här: jag tror på dig för att jag tycker inte att det är rimligt att man kan dö efter stryptag i 10 sekunder. Och där kommer det liksom, det blir lite talande för Milans sätt att tänka och fungera, tänker jag, att det är just det här att känns det inte rimligt för henne, då kan det inte vara så. Just det här att hon skapar sin egna, vad som är rätt och fel och vad man får göra och inte. Så man ska ju inte liksom ta det där brevet som något, hon brevväxlade med en mördare, en dömd mördare, och sen så gick hon och gjorde ett mordförsök, att det finns någon liksom sån direkt korrelation. Johanna har ju absolut ingenting med det här mordförsöket att göra, men det är Milans sätt att resonera kring det, att det här, det fanns ju förklaring, eller det var ju bara 10 sekunder, eller den här personen hade gjort en oförrätt, och därmed blir felet, den brottsliga handlingen, lite mindre fel. eller till och med inte fel alls.
Mm.
Och det här är ju också återigen hur hon resonerar kring att ja, men jag har tittat på true crime så jag visste att man inte är farligt att bli huggen i armen till exempel.
Mm.
Hon kan liksom bestämma sig för det, vad som är rätt och fel.
Mm. Ja, alltså jag tycker också att det är jätteintressant med det här brevet. De tar ju absolut inte upp det i domen, för som du säger, det har ju egentligen ingenting med själva händelsen som sån att göra.
Nej, man väger inte in det alls.
Nej, men däremot så kan jag ändå tycka att det är lite intressant. Jag hade egentligen velat kanske se lite mer diskussion kring det också, på ett sätt med hur det ändå kan påverka, trots att Johanna antagligen hade ingen som helst aning om vad Milan var ute och tänkte på eller planerade.
Mm.
Så blir det ju intressant utifrån det här. Kan det på något sätt ändå ha påverkat Milans uppfattning och planering, att det Johanna skriver tillbaka i princip bekräftar det hon själv skrev i sitt brev?
Ja.
Som det du tog upp, liksom, att Milan har ju den här konstiga inställningen om att ja, men det var si och det var så, och därför är det här brottet inte så allvarligt och Johanna borde vara fri. Och när Johanna då svarar tillbaka med att vad skönt med någon som har liksom förnuftet kvar och så vidare,
yeah,
så bekräftas ju Milans världsbild, vilket ju också gör att hennes syn på det här med Jenny och de andra, att det kan vara okej att skada dem för att de har skadat henne, blir också indirekt bekräftad.
Så är det ju. Så är det ju. Och det kan ju vara, två saker kan ju vara sant samtidigt där, som vi brukar säga, med att Johanna behöver ju inte ha det som avsikt alls, eller ha någon koll på situationen, vilket hon inte hade.
Mm.
Och Milan kan ju likväl ta det här som en bekräftelse av sin, ska vi säga, världsbild, utifrån att hon just är den som står upp för sanning och förnuft.
Mm.
Och att det då stärker hennes position i det här, i de här konflikterna, eller sin syn på vilka som har gjort oförrätter mot henne.
Mm. Och det lyfter ju sin tur lite så intressanta funderingar kring det här med att brevväxla med dömda brottslingar, speciellt som är allvarligt, alltså dömda för allvarliga brott. Att hur bra är det egentligen att främlingar, det är ju en sak att brevväxla med sin, någon man var gift med redan innan han åkte in till exempel, eller hon åkte in, eller sitt syskon eller sitt barn. Det är ju en sak att de får tillåtas brevväxla, men just det här att totala främlingar får skriva till dömda mördare.
Ja.
För att ett brev som ändå kan verka så oskyldigt, i det här fallet en främling som skriver bara att jag tror på dig, och svarar tillbaka tack för att du är förnuftig, ändå kan bidra till någonting så här allvarligt.
Ja, det är ju inte en oproblematisk kontakt.
Nej,
med helt öppna kanaler. Så sen öppnar man väl brev och läser och kollar och sånt där, men det är ju så att det ska ju inte vara några brottsplaneringar liksom, men det kan ju vara skadligt likväl.
Ja, men så är det. Alltså man tittar ju igenom och censurerar de där saker som man tycker att det här är inte till nytta för den här personen som sitter inne, är det ju framförallt då. Men som sagt, det är ju därför det blir knepigt när det är sån här sak som vid en ytlig läsning är egentligen så pass oskyldigt.
Mm.
Men när man liksom kan sitta och vara efterklok och titta på vad som faktiskt hände, så kan man ju se att det var nog inte så oskyldigt att hon skrev till just Johanna, och vad hon skrev till Johanna, så att säga.
Mm.
Och jag tror att det finns fler exempel på personer som har brev, kanske inte i Sverige men internationellt, som har haft brevväxling med dömda mördare och liknande, och sen själva gått ut och mördat. Men där igen, det har liksom inte funnits någonting som tytt på att den här brevväxlingen har varit uttalat i syfte att peppa sig själv till att begå mord, typ.
Ja, precis.
Men där ändå har fått den typen av effekt i slutändan.
Ja. Att känna att man får en vän i en mördare kan ju påverka saker också.
Ja, så är det.
Och det kommer jag på nu, att det, vi ska ju efter det här, vi ska göra snackis och så, men efter det här avsnittet så ska ju vi spela in veckans bonusavsnitt, och då så ska vi sitta och beta av några av era frågor som ni har skrivit till oss. Och en av de frågorna går faktiskt lite granna in på det här ämnet med relationen till någon som är dömd eller har begått ett grovt brott. Så att, det ser jag verkligen fram emot att diskutera, för det är både spännande och svårt.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag tänkte att vi ska snacka lite här om Jimmy Åkesson. Har ju skrivit en debattartikel. Men innan vi går in på själva den, så för ett litet tag sedan var han med i Hanif Balis podd. Och satt där och pratade om att det är för mycket människor som lever i Sverige som bara är en belastning, som inte tillför någonting. Även om de inte är direkt kriminella så är de ju ett problem för samhället helt enkelt. Och där han frågade sig lite grann att om man inte tillför någonting till samhället, varför ska man vara här?
Mm.
Helt enkelt. Och liksom, jag tycker att vi måste se vad kan vi politiskt göra åt det här problemet att det sitter människor här som han inte tycker platsar.
Mm. För det ska man ju vara väldigt tydlig med, att det är ju också vad just precis han tycker, att man inte tillför samhället.
Mm.
Det finns ju väldigt många i den väljarkretsen som, ska vi säga, rent så här, att du jobbar och betalar skatt. Om man menar att det är att bidra till samhället, så finns det ju en ganska så stor klick, har vi ju sett, liksom, vilka som röstar väljarmässigt. Som inte, ska jag säga, bidrar till samhället på det sättet. Men det är ju en väldigt tydlig så här, kriterielista som just han har när man bidrar och inte.
Mm. Nej, men precis. Och nu har ju han då efter det här kommit utom en debattartikel som det var i Aftonbladet som den blev publicerad. Och det han vill göra är att egentligen återinföra en lagstiftning som fanns under 1900-talet, en ganska stor del av Sveriges 1900-tal, där man då hade måste tänka hur det var nu då. Ja, lagen hette typ utvisning med hänsyn till rikets intressen på ett ungefär. Och det är den han vill se över nu då och återinföra med lite tweaks på att bli ännu hårdare antagligen. Så att det han vill är ju då att man istället då ska kalla det för att man ska kunna utvisa invandrare som har svenskfientliga syften.
Det är så bra när de gör så här luddiga, godtyckliga ämnen som de sen kan gå in och detaljstyra och diktera utifrån sin...
Precis. Okay. Och i svenskfientliga syften ingår ju bland annat det här med bristande vandel, som man ju redan vill liksom trycka på regeringen att titta på för skäl då till att neka permanent, alltså uppehållstillstånd eller asyl. Så ska man ju kunna titta på bristande vandel och så neka asyl och säga att de här beter sig inte som vi tycker att man ska bete sig. Och det exempel som han då nämner, som han tycker då ska kunna utvisas för att de är svenskfientliga, det är då till exempel de här som är aktiva inom vissa rörelser som hävdar att man omhändertar muslimska barn och placerar ut i svenska familjer för att assimilera dem.
Mm.
De ska utvisas. De har inte gjort någonting brottsligt eller någonting, men de ska utvisas för att de är svenskfientliga genom att då presentera en falsk bild av Sverige där Sverige ser dåligt ut. Och jag kan tycka att det är ganska intressant att man hackar på just den grejen. För innebörden av att det här sprids blir ju att färre muslimer söker sig till Sverige, eftersom de är rädda för att flyttar vi till Sverige kanske de tar våra barn för att placera ut i svenska hem. Och det borde ju vara helt i linje med vad SD vill uppnå med tanke på deras...
Nu tänker ju du hela varvet runt, och det är SD inte kända för att göra. Så de skjuter sig nog gärna i foten. för att de inte ser att den står där.
Ja, det är sant, det är sant. Jag borde inte tänka tillräckligt.
Alltså, sluta vara så smart, Paula.
Jag ska inte vara så logisk.
Det kommer inte att hålla.
Nej. Jag tänker till exempel på de här flygbladen som Ester var och delade ut i, bland annat i Grekland, när det kom så mycket flyktingar 2015 som landstrand. Alltså, men ni går till människor som precis har överlevt en av de farligaste passagerna man kan göra. Mm. Som i full panik och stress på slag, och så delar den ut lappar om att kom inte till Sverige, för här är det jättedåligt och ni kommer inte få några bidrag och ni kommer inte få det stöd som ni tror att ni kommer få och så. Det är bättre att ni får någon annanstans, eller helst stanna där ni kommer ifrån. Ja. Jag kan ju känna någonstans att deras egen bild som de vill skapa av Sverige i resten av världen är ju inte mycket mer fördelaktig än bilden av att kom inte till Sverige, här tar de era barn.
Nej.
Ja, det var det ena. Sen är det ju alla som har någon form av koppling till gängkriminalitet. Även
någon form av koppling?
Ja, någon form av koppling. Åkesson understryker till och med att det gäller även de som man kan anse är med i ett gäng och därmed är gängkriminell, även om de aldrig är dömda för brott.
Mm-hmm.
Och då ska de kunna utvisas. Och sen ska man kunna utvisa då imamer. Specifikt imamer, inte någon annan religiös, annan typ av religiösa ledare, oavsett hur extrema de är. Men just imamer som kan uppfattas som extremister.
Som kan uppfattas. Gud, de är så roliga. De bara, nu, vi ska det här ska vara så konkret och luddigt som möjligt samtidigt, så att vi kan bestämma oss lite as we go.
Mm. Men det är lite så. Och det är det jag blir så frustrerad över ibland också, att folk inte ser hur farligt det här är. Ja. Att man använder sig av så här luddiga termer hela tiden. Och tittar man på SDs partiprogram den senaste, så har de ju fortfarande kvar till exempel det här att man genom sin lojalitet till en nation kan upphöra att vara del av en annan nation och då istället ingå i den här, ja, den som man visar lojalitet för. Vilket innebär att någon som är född i Sverige med svensk medborgarskap ändå kan upphöra att tillhöra den svenska nationen om man bedömer att lojaliteten för den här personen ligger någon annanstans än hos Sverige.
Ja.
Och det är jätteluddigt. Det finns ju ingen liksom.
Och där ingår ju alla vi enligt dem som är svensk förrädare.
Exakt. Och man då börjar nu igen att det ska införas lagar där så kallad svenskfientlighet, eller att man då motarbetar det svenska ihop med att man vill kunna göra människor statslösa. Ja. Ihop med att ett svenskt medborgarskap, oavsett hur länge du har befunnit dig i Sverige eller din familj har befunnit sig i Sverige, oavsett hur många generationer det gäller, inte ska vara en garanti för att du ska få fortsätta vara svensk medborgare. Mm. Så börjar vi vara ute på jävligt grumliga vatten nu.
Ja, ja. Och det drar man det tillräckligt långt, så blir det alla personer som inte röstar på SD.
Mm. Ja, ja. Det är ju dit vi vill få det liksom. Så att det. Och det är ju också tydligt i den politik som förs nu att vilka är det som SD har fått regeringen att börja liksom skära ner eller helt ta bort olika bidrag till, så att deras verksamheter blir ordentligt vinklippte. Jo, men det är ju fredsrörelser. Det är sådana som Civil Rights Defenders som granskar och håller koll på våra mänskliga rättigheter i Sverige och att de ska skyddas. För att det är sådana som kommer in med kritik hela tiden, att den här politiken är inte förenlig med mänskliga rättigheter, det här är inte förenligt med det demokratiska systemet och så vidare. Och då vill man ju bli av med dem.
Ja,
tysta de rösterna. Så att det, ja, det är en väldigt, väldigt oroväckande utveckling som vi har just nu.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Men det var det jag hade på dagens
snack. Det var det.
Japp.
Nu laddar vi om till ett bonusavsnitt.
Ja. Det betyder kisspaus, påfyllad av drickor.
Ja.
och sträcka lite
och det ryggen. Kommer ju som sagt på torsdag. Ja. Det är, jag tror det blir så bra. Vi har inte gjort ett renodlat sånt här frågor avsnitt förut, men det är så många bra frågor som är sånt här som lyssnare liksom tycker har missats i någon diskussion eller så här, vill höra mer om just den här biten som är jättespännande. Så det ska bli superkul.
Ja, det ska bli jätteroligt verkligen. Då får vi se om du uppskattar, så får vi göra det här någon fler gång.
Okej. Då kan jag få säga igen. Hoppas att ni blir Patreons, hörni. Då får ni två avsnitt i veckan istället för ett i veckan. Och även lite andra gosigheter som livepodd och sånt när vi väl är friska och fulltaliga. Tack för att ni har lyssnat, hörni. Ge oss stjärnor och allt sånt där som Hanna brukar vara bra på att säga. Så hörs vi igen nästa gång. Puss och kram, hej!
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.